Här börjar Den blodiga vägen av Sven Hassel, inläst av Håkan Mohede för Saga. Tillägnad min bataljonschef, sedermera generalen i det västtyska pansarvapnet, Horst Scheibert. Boken inleds med två citat. På grund av de stora förlusterna vid Stalingrad och den katastrofala bristen på reserver har fyren beordrat att havandeskapstiden med ögonblicklig verkan ska minskas från 9 till 6 månader. Obergefreiter Josef Porta till Obergefreiter Wolfgang Kreutzfeldt, Saloniki, våren 1943. Och ytterligare ett. Om jag inte ser upp kommer den där förbannade Himmler att spärra in alla mina vänner i sina koncentrationsläger. Göring till generalfältmarschall Mitch, den 22 september 1943. Högt sjungande lämnar torpedbåtsmatrosen Klaus Pohl bordellen Den gungande sången i Pyrgos. I fjärran hörs larmet från ett slagsmål mellan en grupp tyska marinsoldater och några italienska alpinos. Klaus Pohl grinar belåtet och bestämmer sig för att delta. Men han ändrar sig snabbt då han får syn på en söt flicka som han lagt märke till tidigare på kvällen. Hej Liebling, ropar han så att det ekar mellan husväggarna. Vänta på flottan! Det är farligt att segla utan konvoj. Han visslar hjält i fingrarna så att katterna skrämda flyr undan. Flickan vänder sig om och ler inbjudande. Klaus ökar takten. Han blev lurad på bordellen. Där fanns flera kunder än damerna mäktade ta hand om. Han visslar igen, men han är så upptagen av flickan att han inte lägger märke till några män som kommer ut från en tvärgata och följer efter honom. Flickan går in i portgång. När han kommer dit är hon som uppslukad av jorden. Fyra man sluter upp kring honom. Vad i helvete, ropar han och griper efter P-38. En snara kastas med ett vant grepp bakifrån om halsen på honom och dras åt. Han raglar, faller på knä, fäktar vilt med armarna. Den runda matrosmössan rullar som ett hjul över gatan. En av männen sparkar honom i skrevet. En annan slår honom över nacken med en pistolkolv. Nästa morgon påträffas matrosen Klaus Pohl av några civila greker som larmar polisen. Det nakna liket har kastats i rännstenen bara några meter från den tyska kommendanturen. Identifieringen vållar stora svårigheter. Det är först då torpedbåtsflottiljen efterlyser Klaus Pohl som man får klart för sig vem den mördare är. Fallet behandlas som en ren rutinangelägenhet. Det går inte en dag utan att man hittar tyska soldater döda i Greklands städer. 2 timmar senare hängs 3 grekiska fångar, offentligt som vedergällning. Makian. Gruppen står och tittar på liken, som svullnat upp våldsamt i det varma solskenet. En löjtnant har fått tungan utriven så att munnen är en enda stor blodklump. Det måste ha gjort förbannat ont, konstaterar Porta, och petar till den döda officeren med foten. Hade han överlevt skulle han i alla fall ha fått hålla käften, säger vattenbuffeln och slickar sig om de torra och spruckna läpparna. In i fruktodlingen har de bundit fast några med ett par träd och piskat livet ur dem, säger lillebror och viftar bort flugorna med en avriven grekisk uniformsärm. Partisanerna ska få lite roligt om också, menar Porta. Vi tyskar kunde ju ha stannat hemma helt enkelt. Han öppnade en död officerens stela gap. Tandläkartången blänker till i solen och Porta är 2 guldtänder rikare. Lillebror rakar till sig ett fyllt cigarettetui. Med överlägsen direktörs min tänder han en tjock brasil och slår sig ner i skuggan av en kullvält terrängvagn sedan han rullat undan förarens blodiga lik. Ja, till och med lik har man användning för i det här kriget, säger Porta. De håller flugorna borta från oss som fortfarande lever. Att det finns så många flugor, säger Gregor. Då ett tjockt moln av surrande flugor lyfter från den döde trängsoldaten. Porta öppnar en burk tonfisk och skyfflar i sig innehållet med bajonetten. Tonfisk är hälsosamt, står det på burken. Bakom den långa byggnaden stöter vi på...